Och det var väl hennes skratt egentligen som man minns mest.
Precis.
Att det var så, alltså det kom från djupet liksom. Väldigt hjärtligt skratt.
Hon står på dansgolv. I festklänning och somriga klackar dansar hon fram bland gästerna. Det är kalas om man hör henne skratta.
Hon börjar skratta. Och hon gav så mycket kärlek till alla.
Ta bort huvudet.
Hej, hej. Emma, vill du också vara med?
Hallå. Men jag så skulle...
Hon är känd för sitt civilkurage. Hon som jobbar med utsatta och som sprider glädje bland grannar. Men när hon själv behöver hjälp så får hon inte det tillbaka.
Och jag gav dem adressen och allting. Jag tror inte de ens åkte dit och kollade faktiskt. Och det var den, vad jag förstår, den tredje anmälan som kom in.
Det fanns potential att kunna stoppa det. Vi har ju vittnen som dessutom har hört henne skrika, så hon kanske inte ringer polisen.
Hon hade gått emellan oavsett om hon kände det eller inte liksom. Och hon fick inget av det tillbaka.
Nej, det är ont faktiskt. Att hon skriker för sitt liv och ingen kommer.
Hennes namn var Emma Ticka.
Du lyssnar på Hennes namn var, om mäns våld mot kvinnor och om samhället som svek. Av Göteborgspostens Mikael Verdicchio och Madeleine Gartius.
Ska vi se. Nu bandar jag lite. Hisingen, Göteborg.
Nu är vi i Länsmansgården på Hisingen i Göteborg.
Det är här någonstans bor Emmas kompis då?
Ja, precis. Emmas kompis Sofie bor här. Och kusinen bor utanför Göteborg men har kommit hit idag.
Vi har parkerat bilen och ska träffa två personer som stod Emma Ticka nära. Ja, vi får se om vi hittar hem till Sofie då. Är det här uppe? Ja, just det.
Emmas kusin Jenny möter upp på gångvägen.
Ja, nej, det är ingen fara.
Man var tvungen att åka runt hela stan nu.
Ja, jag märkte det. Jag fick skjuts hit också.
Kompisen Sofie möter oss i dörren till sin lägenhet. De har båda varit lite tveksamma till att träffa oss. Det har rapporterats massor om det som hände i september 2018.
Emma Ticka hittas död i en lägenhet i Göteborg, ihjälslagen med en träningsstång. Det blir slutet på en våldsam relation där polisen sista månaden fått in flera anmälningar om både misshandel och grov fridskränkning.
Ytterligare ett mord har inträffat i Göteborg där en man slagit ihjäl en kvinna med ett träningsredskap.
Om våldet och de omfattande skadorna på Emma, född 1985, död 2018, bara 33 år gammal.
Emma Ticka hittades livlös i en lägenhet i Angered, misshandlad till döds med ett träningsredskap, en kinsstång. Familjen och hennes vänner har vittnat om att hon levde under ständiga hot.
Men det är en sak som inte fått alls lika stor plats. Berättelsen om vem Emma var. Att hon var så mycket mer än bara en mördad kvinna i statistiken.
Hon älskade livet.
Hon hade ju aldrig tråkigt.
Nej, det hade hon faktiskt inte. Hon älskade att leva. Man hade inte tråkigt med henne. Det gick inte att ha tråkigt ihop med henne. Så var det.
Vi backar bandet. Det är 80-tal. Och i stadsdelen Kortedala i nordöstra Göteborg har en grupp barn precis börjat förskolan.
Åh, jösses. Vi var ju 5-6 år.
Det är första gången Sofie träffar Emma.
Är det Emma?
Ja.
Det måste väl varit ungefär den tiden, eller?
Ja.
Sofie plockar fram en bild på sin telefon. En blond liten Emma med hemmaklippt, lite ojämn 80-talslugg visar sitt långfinger för kameran.
Fuck your finger.
Ja, precis. Ja, men det, ja, precis.
Mm. Jag beskriver hennes personlighet bra där.
Ja, jo. Alltså jag, det, ja, hon är liknande från tills vi var, alltså små tills vi var stora. Väldigt bestämd, väldigt envis. Ja, ingen satte sig på Emma liksom. Nej. Så var det. Mm.
De kommande åren får Sofie komma hem till Emma och hennes familjs lägenhet. De hänger i Emmas sovrum. Prova kläder, lyssna på musik och posar framför spegeln.
Det jag minns mest är sån här, ett randigt överkast i rosa. Jag tror jag har bild på det faktiskt. Vi tog kort i hennes, så vi fick låna en kamera av hennes pappa och så tog vi kort som att vi var modeller.
Vi stod där i hennes rum och
ja, tog lite kort och sådär. Som hennes pappa framkallade sen. Så fick vi.
Sofie tar fram sitt fotoalbum.
Så där är jag då. Och där är ju inte mina kläder. Så att vi tog kort.
Ja. Hur gamla är ni här då?
Vad kan vi vara? 8 kanske? 9? Jag vet inte. Hon hade ju snygga kläder. Även när man var liten. Alltså det började tidigt. Det här intresset. För det. Mm.
Med tiden byts modevisningarna i sovrummet ut mot diskon. I högstadiet är det ridning och handboll som gäller.
Hela uppväxten spelade handboll. Emma var, vad heter det? 7, fuck, jag har glömt av vad hon heter. 7 meter. Det fanns ju kant och så där. Emma hade väldigt starkt skott. Väldigt starkt. Vad många mål.
Med handbollslaget Kortedala IF gör högstadietjejerna mängder av resor. Åker buss och bil till kupper och olika läger.
Men det var också kul. Då var man i Skövde och så var man i Danmark. Och man var lite överallt och så. Så det var... Alla ville sova bredvid Emma då. Emma skulle sova i mitten och då skulle alla sova bredvid Emma. Jag sover inte här inne utan jag sover bredvid Emma. Och så var en vän och liksom så. Så att hon var väldigt populär. Och det var ända från... barndom, alltså ända upp, liksom väldigt omtyckt, väldigt. Det var liksom så här, nej men jag vill gå bredvid Emma, jag vill göra det med Emma. Det var roligt att vara med Emma.
När Emma var ung, då hade inte jag så jättemycket kontakt med henne så. Vi träffades mycket på somrarna och sådär, så hon var ju min coola kusin från storstan.
Emmas yngre kusin, Jenny.
Så det var väl ungefär så som jag såg henne, att hon var väldigt häftig. Och det var en person som man ville vara med.
Jenny och Emmas mammor är systrar. Det är en stor släkt med rötterna i Finland. Det är lite oklart hur stor släkten är. Men när Emma och Jenny försöker räkna hur många kusiner de har, så får de det till 32 stycken.
Så jag har alltid varit den lilla kusinen. Men det... Men sen så blev jag mer som hennes lilla syster då. När vi började umgås lite mer när vi hade blivit lite äldre.
De ses på högtider och födelsedagar. Emmas mamma lagar kollådor och bakar finska julstjärnor på jul. Jennys familj bor i Tidaholm, men åker ofta över till Emmas familj på sommarloven. Bada Basti i familjens sommarstuga, strax utanför Göteborg.
Alltså nästan alltid när vi åkte till Göteborg liksom för att hälsa på moster och kusiner och sådär, så satt vi alltid och spelade Plump och Maja hette något spel. Och ja, när vi var yngre så var det ju den här basket under det. Så här, det, vad är den het? Man lägger ut korten i en ring. Så. Finns i sjön? Ja. Finns i sjön? Ja, precis. Fast ja, på finska blir det ju skittunna då. Men det var någonting som vi tyckte om. Och så där med att åka till bingohallen. Åka på bilbingo om hon var hemma hos oss liksom, i Tidaholm. Och... ja.
80-tal blir till 90-tal. Emma och Sofia är i tonåren och hänger vid ändhållplatsen för spårvagn 6 i Kortedala.
Alltså då kunde man ju sitta på norra i Kortedala-
en hel kväll bara med vänner, alltså bara prata. Så kom det, folk kom och gick liksom, olika gängkompisar som, ja. Nej, men bilder med en Coca-Cola och cigarett. Och så det var ju det. Satt man och pratade och ja. Ja, sen vi promenerade mycket, jag och Emma också. Man gick ju runt hela gatan, man promenerade och så gick man och pratade under tiden och så köpte godis, alltså prata. Ja, det gjorde vi väldigt mycket. Och så var jag hemma hos henne. Vi var typ aldrig hemma hos mig eller något. Vi var alltid hemma hos henne och hennes familj.
Ur Emmas högtalare strömmar låtar från Backstreet Boys, Brandy och Whitney Houston. Det är mycket R&B.
Man hade ju såna här filofaxer, var ju populärt. Och så det var ju, då skulle ju alla skriva i varandra, så då hade hon ju också en, så skrev man. Och så skrev man ut, så henne, man skrev ju bilder från datan i skolan. Och hade hon Tupac, säger man. Ja, ja. Skrev ut och klistra in och så. Så det lyssnar vi mycket på. Med Robin också. För hon skulle ha Robin-frillan.
Ja,
det har jag ju också bilder på. Asså. Robin. Den här korta. Åh, gud. Ja, men vi har ju bilder på nian.
Sofie bläddrar i fotoalbumet.
Här.
Är det Emma i...
Bilder på Emma i olika åldrar och hårfärger.
Ja, det här är väl så såg hon ut, då var hon blond och så var det lugg.
Just det.
Som gällde.
Ja, för hon färgar håret mycket, va? Jag tänkte på att sätta lite bilder och så.
Ja, hårfärger och...
Hon hade ju en period när det skulle då vara, alltså det rödaste som finns. Ja, så gick hon och då hade vi inte samma frisör nämligen, och då hade inte hon, som kom med sin egna färg. Och så fick frisören färga det. För det skulle vara den färgen.
Exakt.
Ja, det ska vara den färgen. Exakt. Nej, men om hon har... Nej, själva... Att då, hade hon bestämt sig för en sak, att så skulle det vara, då var det så. Sen gick vi på gymnasiet. Vi fick ju gå om ett år, jag och Emma. För det var så dåliga betyg. Vi fick inte börja gymnasiet, var det så dåliga betyg.
Ja, ni gick om nian då eller?
Nej, det var ett förberedande år. Man gick in, för vi hade inte godkänt kärnämnena. Fast jag och Emma fick gå i specialklass med matte. Det gick ändå inte. Så att skolan var väl inte högsta prioriteringen. Kanske. Nej. Det var vänner och det var socialt istället. Det var det som var prioriteringen. Det var ju mycket, Göteborg hade ju mycket diskon förut. Det var ju ett på Hisingen, Backa Powerhouse hette det. Man gick dit, var vi varje helg. Och sen när man blev äldre gick man ju med på alla de här Aquabar, var det något som hette. Man var ju ute hela tiden.
Men det var väl oftast de här svartklubbarna vi gick på, för att de hade ju mer lockande musik.
Vad var det för musik?
Reggae. R&B, hiphop, liksom. Ja.
I Bellevue så fanns det något som hette Gambianska, som var svartklubb som man var fram tills... Först var man inne i stan, så åkte man dit, så stannade man. Och så tog man morgonen, när spårvagnen började gå igen, så hoppade man på dem. Det var 6 på morgonen, eller? Något sånt.
Hur var Emma på när hon var ute där, liksom?
Oj, väldigt glad. Dansa mycket... Och det var väldigt viktigt för henne och kul liksom, att det skulle vara roligt. Ja. Hon var glad.
Ja, hon ville aldrig gå hem. Emma ville aldrig gå hem. Det var, snälla, vi går hem nu. Nej, det stänger inte än. Ja.
Alltså vi hade alltid roligt. Det gick ju inte att ha tråkigt med henne.
Hösten 2022.
Men vad är det? Hur ska man beskriva det här? Det är ju liksom...
Alltså det är ett typiskt bostadsområde i förorten liksom. Alltså det är låg...
Såhär miljonprogram.
Miljon, ja, precis.
Vi är i Gårdsten i nordöstra Göteborg. Jag och Madde är på väg mot det lägenhetshus där Emma hittades ihjälslagen för snart 5 år sedan.
Det borde väl vara på den sidan, alltså så in mot gården.
Ja, men precis. För nu är vi liksom, nu är vi i närheten av Emmas lägenhet. Eller där platsen där hon, där det hände.
Ja, där är ex-pojkvännen var skriven.
För vi har frågor till de som bodde här då.
Men då frågar han var han, vilken han bor. Men han bor med andra kanske.
För samtidigt som det kommer visa sig att polisen gör flera misstag innan mordet på Emma, så finns det också en annan historia. Om Emmas skrik den där mordnatten. I flera timmar skrek hon utan att någon slog larm. Från polisförhören efter mordet.
Vi var i vardagsrummet då, kommer jag ihåg. Mellan klockan 18:20 där började jag höra en kvinna som skriker. Alltså hon skrek och värk. Aj, aj, aj. Och det blev sen lugnt. Sen en smäll till och då började hon skrika igen. Och så fortsätter det att hålla på. Jag kan inte räkna dem, men många gånger. Det var då som jag upplevde att någon blev skadad.
Men ingen öppnar. Vi skriver vilka vi är på en lapp. Att vi är journalister och vill prata om det som hände Emma. Vi lägger lappen i brevlådan. Och fortsätter knacka dörr. –20 år tidigare, år 2003, står 2 förväntansfulla 18-åringar redo på Landvetter flygplats. Nu väntar 2 veckor på nya, heta partystället, Sunny Beach i Bulgarien.
Sparade till detta länge. Alltså. Ja. Nu är vi 18, nu åker vi till dit. Så tar vi 2 veckor, det var ju inte så dyrt. Det var ju jättebilligt. Så tog vi flyget ner och så levde vi på typ öl. Det var väl det. Ja, vi gick till samma restaurang i 2 veckor. Vi hittade en restaurang som var bra och där åt vi i 2 veckor. Efter en vecka kände vi, nej, inte en vecka till.
Alltså, vad var det?
Vi vill hem. Nej, men då, det hade ju, nej, det var länge. Ja, det var fest och ja, det var därför man åkte.
Ja. Mm. Hur var Emma på den här resan?
Jo, var glad och vi hade jätteroligt. Jättekul hade vi. Fast som sagt en vecka hade räckt för att det var tufft. Men nej, vi hade jätteroligt. Och hon var glad. Ja.
Ja. En kväll när klubban har stängt följer tjejerna med några nyfunna vänner till stranden. För att bada i den ljumna bulgariska natten.
Jag hade väl träffat några vänner där och så var det, ja men vi går och badar och det var varmt och så... Ja, så tar man, ja, så går man ju bara ut och så gick Emma ut och så tjopp, så det. Så ramlade hon i vattnet. Så de, jag har ont i foten. Och då var det en grop i havet så hon vrickade foten där då. Mm. Och sen, ja, sen åkte vi hem tror jag, var det dagen efter eller 2 dagar efter. Ja. Vi stod väl först i kön till bussen tror jag, därifrån. Ja. Nej, så jag vet när Emmas pappa hämtade oss på flygplatsen. Emma hade ju ramlat i havet. Så hon hade vrickat foten. Så hon gick och haltade. Jag hade ju tyvärr börjat röka där borta. Så jag hade gått ner flera kilo. Och var vrålförkyld. Så han bara, men Seppo, vad har ni gjort? Men vad är det med er? Vi såg ju, hon går och haltar där. Och jag går där så ut. Okay.
Även om skolan inte är prio ett för Emma så väljer hon att söka in till barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet. Vid hennes sida finns Sofie som sökte samma linje. De börjar på Burgårdens gymnasium i centrala Göteborg.
Så vi gick väl ett tag, vi gick väl ett år och sånt där, ett och ett halvt, så kom vi på att vi har valt fel utbildning. Vi vill ju bli habiliterings, som nu heter behandlingsassistent, ville vi bli. För att Emma kände väldigt tidigt att hon vill jobba med människor. Jag tror hon blev väldigt inspirerad och intresserad av det från sin pappa som också som jobbade på typ SIS-hem eller vad man ska säga. Så hon blev väldigt tidigt så vi och jag, ja, så vi är gemensamt intresse, så vi trodde vi hamnade fel då. Vi skulle inte ha valt det, för man blir barnskötare. Det var ju inte riktigt. Nej. Nej, så att ja, Emma redan tidigt kände hon att hon ville jobba med människor. Hjälpa människor.
Mm. Ja, alltså jag tror att alltså just när man bor i Göteborg så ser man ju mycket alltså det som man kanske kallar för A-lagare eller liksom sådär. Och
Emmas kusin Jenny igen.
Enligt min uppfattning då, som jag ser på Emma, så brukar hon ofta prata med dem. Hon liksom, hon såg inget fel på dem. Som andra kanske gör, liksom kollar snett, liksom att oj vad smutsiga de är. Eller att oj vad de dricker. Men Emma såg aldrig på de här som var lite kanske man säger utanför samhället. Hon såg inte dem som ett problem. Utan hon var mer så här bara, nej men tjena, hur mår du idag? Liksom, eller så här, hon pratade gärna liksom med allt och alla. Och så kände liksom att hon kanske hade någonting liksom som gjorde att hon får bra kontakt med dem. Liksom. Och hon var en väldigt hjälpsam person. Hon ville alltid hjälpa till. Så jag tror att det är mycket det. Mm. Att man har sett så mycket, vad ska man säga, det som man kanske kallar för lite misär. Och ville jobba med det liksom.
Mm. Håller jag med om.
Under gymnasietiden börjar Emma jobba som städare på det stora polishuset vid Skånegatan i Göteborg.
För det stod mellan det eller städa på Lisebergshotellet. Så det här var bättre då. Men sen även längre fram medan hon jobbade där så jobbade hon även extra på ett LSS-boende i Kortedala på natten. Så hon, hon kombinerade en period både och. För att hon ville gärna jobba med människor i grunden liksom. Så det var 100% som gällde när hon gav sig in på någonting.
Hösten 2022. Vi är på Emmas gamla arbetsplats. Polisens huvudkontor i centrala Göteborg. Det var här inne hon städade för mängder av poliser medan de åkte ut på larm. Här finns bland annat en grupp som arbetar med brott i nära relation.
För mig är den här typen av brott det grövsta brottet som finns. Att man inte får vara i fred i sin egen bostad. Att man dagligen kan möta sin gärningsman och utsättas för brott.
Hösten 2022 är Marianne Karstorp chef på sektionen för brott i nära relation i Storgöteborg. Det var hon också 2018 när Emma Ticka mördades.
Man måste brinna för den här ärendetypen, för annars orkar man nog inte med att arbeta med särskilt utsatta brottsoffer.
Varje år hamnar drygt 3200 ärenden på deras bord. Det vill säga nästan 10 anmälningar per dag. Bakom varje anmälan finns en person som berättar om kränkningar och våld av någon i sin närhet.
En dag i utredningsverksamheten är att vi har ju ett ganska högt flöde av inkomna ärenden och där vi har olika prioriteringar på vad vi först måste utreda. Och det grövsta är ju oftast det som vi först måste ta i, de frihetsberövade, brott mot barn och så vidare. Så vi har en form av prioriteringsskala och därefter hanterar vi de ärendena.
Det är mängder av ärenden att hantera och för att hinna med allt så behövs fler utredare. Under 2023 är tanken att de 60-talet utredarna ska utökas till 90. För samhällets och polismyndighetens syn på våld i nära relation har förändrat sig, Marianne Karstorp, som minns hur det var när hon var nybakad polis.
Ja, i början på 80-talet när jag var på ingripandeenheten så då löste man den här typen av misshandel. Man fick det på vår radio då som ett lägenhetsbråk, och inte alldeles för sällan så löste man det genom att avrapportera att det var medling. Man upprättade inte ens en anmälan. För man förstod inte bättre då. Idag så har vi yttersta fokus på den här typen av brott.
Men när en anmälan om Emma Ticka kommer in till polisen år 2018 så händer det som inte får hända.
Idag så hade jag krävt att ett sånt här ärende skulle utredas.
Hon fick ju den första mobilen först, den här blåa lilla man kunde slå ihop. Tänker vi ju, ja, men innan den här med Nokia kom, med den här ormen man spelade, så fanns det en man slog ihop med. Så hon hade ju den såklart, hon hade de nyaste skorna. Ja, så hon var väldigt tidigt insatt vad man skulle ha.
Och det följde med liksom upp det också?
Ja, heminredning. Precis som hon gjort fint i sin lägenhet, så var det, nej men vad ska vi ju nu då? Och så började om igen. Så att, ja, väldigt, väldigt intresserad av det. Kollade mycket på det, och kläder, mode, jättemycket. Tatueringar.
Dyra väskor.
Ja, men det skulle vara dyrt. Alltså, dyrt. Allt skulle vara dyrt. Det var så här. Ja, det var...
Vi är tillbaka i tiden igen. När Emma inte städar polishuset älskar hon kläder och inredning. Men också att dansa. När Emma hoppar av gymnasiet fortsätter hon att jobba. Fritiden spenderas på klubbarna i centrala stan. Där träffar hon sin första riktiga kärlek.
Jag var på en klubb på Avenyn. Träffades där. Och så promenerade de längs ner Avenyn och pratade där resten av kvällen och så. Och sen så fortsatte det bara på det sättet.
Men han var DJ på den tiden, va?
Ja,
DJ. Och han var så här R&B DJ.
Ja, precis. Han hade festerna där ibland.
Jag får berätta för mig att han var DJ när han och Emma träffades.
Precis. Det var kärlek från början. Så var lite fram och tillbaka. Och jag vet, vad som fin historia, för då hade de bråkat eller någonting. Och så blev hon... Som sagt, Emma var ju... Hon är ju väldigt... som envis och bestämt sig för någonting. Och så blev det lite bråk där. Och så, nej men... Och så blev hon så besviken sen och så... Och så. Så hade han skickat meddelande till henne.
Emma Ticka går genom Göteborg. Tänker på tjafset hon haft när hon ser meddelandet i mobilen.
Ja, hon hade lånat hans paraply när hon hade gått därifrån. Och så hade hon, han hade skickat henne. Ja, jag skulle vilja ha mitt paraply och dig tillbaka. Ja, hon blir så glad. Jag har som minne av detta. För att då hade hon ju tänkt, du vet ju Emma, du vet... Någon bara tänka på grejer och nej, nu är det inte, nu, vad gör han nu och nu har vi bråkat och liksom så. Så efter det, sen var det.
En känslomänniska.
Ja.
Alltså kände väldigt mycket hela tiden. Eller så.
Paret flyttar ihop när Emma blir gravid.
Nej, det var inte planerat. Det var det inte. Men hon blev väldigt glad.
Emma är 22 år när hon födde sin son. Sofie blir gudmor.
Jo, hon, alltså han var ju hennes allt liksom. Försökte verkligen göra allt för honom. Och sen kombinera det med ändå ha ett socialt liv liksom, att det blir ju, det är ju något man mår kämpa med liksom. Så det är väldigt bra, och hon var ju hans allt liksom. Det har varit mycket de två.
Liksom. Ja, han var ju alltid med.
Ja,
med vart hon än skulle. Liksom sådär, alltså, skulle hon till affären eller ut och hoppa eller ut och äta middag med en kompis. Liksom, så. Han var ju alltid med. Mm. Ja.
Precis.
Det var de två liksom.
Ja.
Ja. Det var det.
Så jag vill ju få fram hur barnkär...
Som att hon är väldigt barnkär.
Hon är väldigt omtyckt av barn och barnkär och så. Så hon har, jag har ett klipp på min dotter där med henne. Hon filmar. Min dotter säger, jag älskar Emma, jag älskar Emma. Och så på slutet har man det som Emma skratta.
Och du har sparat det på mobilen?
Sparat det på... Emma skickade till mig. För hon trodde, vad hittar man? Där var sparat.
Jag älskar Emma. 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 Jag älskar Emma.
Men det märks att barn tyckte om Emma.
Verkligen, tyckte om henne jättemycket. Hon var väldigt liksom enkel. Hon var liksom lättsam så.
Efter några år tar Emmas förhållande med sonens pappa slut. Men de förblir goda vänner. Emma fortsätter jobba som städare. Hennes dröm är att flytta till Majerna och kunna leva ett bohemiskt liv bland de små landshövdingehusen i trä. Strosa runt bland mysiga krogar, kaféer och innergårdar. Hon drömmer om att få hjälpa människor när hon får ett erbjudande som hon inte kan tacka nej till.
Hon blev erbjuden tjänst på Stadsmissionens korttidsboende. Ja, och det var hennes dröm.
På korttidsboendet bor personer som har problem med psykisk ohälsa och missbruk.
Man stöttar med samtal och ja, umgicks med de som bodde där. Laga mat, aktiviteter. Ja, mycket stöttande samtal och motiverande samtal. Och så.
Och vad tyckte hon om det jobbet liksom? Nej.
Hon älskade det. Älskade det jobbet. Det var... Ja. Det var där, det var ju det hon alltid har jobbat med. Hon har nog fått, liksom, fått chansen till att jobba med det. Mm.
Hur var hon mot de som bodde där?
Hon var jätte... Alltså ödmjuk. Lyssnade, lyhörd, respektfull. Liksom inget dummande. Inget sånt. Hon var väldigt omtyckt av både klienterna och personalen.
Mm. Hon såg liksom människan bakom kanske missbruk eller misär. Liksom att, även fast de inte hade någonstans att bo så såg hon liksom en människa komma gåendes där. Inte att den personen skulle vara smuts, utan det var liksom en riktig människa för henne. Hon såg värdet i människor kan man säga och respekterade det. Så hon var väldigt fin. Alltså hon var väldigt fint hjärta. Hon dömde liksom ingen så.
Nej.
Aldrig.
Nej. Precis.
Mm. Men sen så var det ju så. Så fort man gick någonstans med henne liksom, så fick vi alltid stanna efter en stund för att det kom någon hon kände. Ja. Eller någon som hon skulle prata med eller liksom sådär. Så att det var ju alltid... Och speciellt då som i Kortedala. Man kommer ju inte många meter innan hon träffar någon som hon kände. Eller som hon bara bytte några ord med. Fast hon kanske inte ens visste vad de hette ibland. Men hon pratade ändå. Så det. Ja. Så hon var väldigt social. Väldigt öppen och väldigt trevlig.
Ja, man märkte ju när hon kom in i ett rum. Om man säger så. Ja, ja. Hon är ju väldigt... Och som hennes skratt då, som var väldigt högt och liksom kom djupt från, alltså väldigt, från hjärtat, liksom väldigt hjärtligt skratt.
Jenny plockar fram sin mobil och trycker på play. På klippet är det kalas. Emma står i en föreningslokal och dansar, uppklädd i en ny klänning. Man hör henne skratta.
Och det var väl hennes skratt egentligen som man minns mest.
Precis.
Att det var så, alltså det kom från djupet liksom. Mm. Väldigt hjärtligt skratt. Mm. Ja.
Det tog över hela rummet.
Ja.
När hon började skratta.
Ja gud. Ja.
Skullrande, ja. Det kom från hela, hela magen. Ja.
Så jag måste berätta att jag tror jag vet inte hur många böcker Emma läste. Men en bok hon läste och hon berättade mycket om var den här ena systern Graf. Som blev... Ja, hon läste den och hon pratade så mycket om det här, var nog 10-15 år sedan när den kom ut, det är väl så. För hon har väl någon liknande upplevelse. Och jag vet att hon pratade och hon tyckte det var så hemskt. Men hon också sa, varför lämnar man inte? Och liksom sådana här saker. Jag tycker bara det är sån reflektion nu i efterhand att hon läste den boken och pratade så mycket om den och kände så starkt för den. Och sen hamnar i samma situation.
Emma är i 30-årsåldern, jobbar om dagarna, träffar sin son och hör av sig till sina vänner som alltid. Men år 2017 kommer allt att förändras.
Det var nog i alla fall, jag tror att det var sommaren 2017 de träffades. Men jag visste inte så mycket om honom.
Emma träffar en ny pojkvän. Hon börjar bli annorlunda.
Nej, men alltså beteende, mående... att hon liksom, hon som alltid var så himla social, alltså hon var så omtyckt av så många, och som sagt man kan inte gå någonstans med henne utan att hon kände någon liksom, och helt plötsligt så man såg inte henne, alltså hon distanserade sig väldigt mycket.
Den glada och utåtriktade Emma som tidigare kunde lysa upp ett rum blir nu en tyst och isolerad Emma.
Det var väldigt sällan man hade kontakt med Emma. Just för att alltså, hon undvek ju det. Och det var inte alltid, vad jag förstår det, som hon fick ha kontakt med oss. Så att det var inte ofta vi hade kontakt. Men vi försökte, hon hörde väl av sig så fort han inte var i närheten, kan man säga. Mm. Jag vet att tidigare där på hösten, oktober kanske... Så vet jag att han, och hon berättade att han hade slagit henne. Men att det var en sån här engångsgrej. Hon försäkrade oss om att, nej men jag lämnar honom ifall han gör det igen.
Emma är ofta med pojkvännen. Ibland när hon är ensam skriver hon till kusinen Jenny via Messenger och sms.
Fan, haft värsta svartsjukebråket med Josef idag. Kom precis hem nu, så jävla jobbigt.
Okej, på vem är han svartsjuk?
Skitsamma. Det får väl vara slut nu då.
Du får ringa om du vill prata. Alla här är vakna.
Nej, jag är bara ledsen. Vi hörs imorgon.
Vill du veta mer om gärningsmännen i den här granskningen? Gå in på gp.se/hennesnamnvar.
Emma börjar skicka bilder på sina skador. På en av bilderna tittar Emma rakt in i kameran. Runt dina ögat en stor blå svullnad från ögonbrynet ner till kindbenet. Emma kommer att hävda att skadan är från att hon blivit rånad på väg hem från spårvagnen. En bortförklaring som får Jenny att reagera. För hon minns att hon och Emma pratade i telefon den dagen.
Men det var också sånt här tillfälle där jag pratade med Emma från att hon gick från norra, tror jag. Hoppade på spårvagnen och den hållplats. Tills hon kom hem till honom. Jag pratade med henne hela vägen där. Jag hade nog märkt. Jag hade nog hört om någon hade misshandlat henne på vägen hem.
Jenny inser att det Emma säger inte stämmer. Förstår att det måste vara pojkvännen som misshandlat Emma när hon kom hem.
Det var först när hon hade liksom blivit insläppt i lägenheten. Jag hörde liksom sådär någon lät väldigt aggressiv. Så hörde jag en duns och telefonsamtalet lås av. Dagen efter så ringde hon och så bara så sa, oj, jag blev var rånförsök på vägen hem liksom vid hållplatsen. Jag bara, men jag pratar ju med dig. Jag pratar ju med dig hela vägen hem.
Emma skickar meddelanden till vänner och anhöriga. För vissa är hon lite hemlighetsfull. För andra berättar hon allt.
Har inte ens en mobil längre. Josef gjorde sönder den igår och slog sönder mig. Man ser inte på bilden, men hela hakan och pannan är sönderslagen. Jag älskar Josef, men jag måste lämna honom nu. Det här går inte, han kommer döda mig till slut. Men det är så jävla synd. Han är så jävla snäll egentligen. Han blir min död om jag fortsätter. Han är lugn nu, så du behöver inte oroa dig. Ring om det blir något. Annars ses vi imorgon. Älskar dig. God natt.
Samtidigt skriver Emma Ticka att han skickar snälla meddelanden. Ber om ursäkt. Att han älskar henne. Till anhöriga säger hon att hon är rädd. Men att hon älskar honom. Hon är rädd för vad han kan göra om hon anmäler. Att han ska skada henne och hennes familj. Han har kontakt med personer med våldskapital. Hans soldater, som Emma kallar dem.
Men vi blev ju också indirekt tillsagda att vi fick inte prata om det. Och vi kände lite också sådär att skulle vi prata om det så skulle inte hon prata med oss. Då fick vi göra ett val också att ja, men då får vi gå runt och vara tysta då om det här. Så vi kände oss väldigt låsta med vad vi kunde säga.
Emma höll allt som hade med honom att göra rätt mycket borta från mig.
Barndomsvännen Sofie får bara höra att Emma har en pojkvän. Men inte mycket mer detaljer än så.
Jag fick nys om honom efter då jag precis fött min dotter april 2018. Då kom de hem och då ringde han till henne medan de var hemma hos oss. Och då sa jag, har du träffat någon? Ja, jag har träffat en ny kille. Jag är så kär och liksom, sa hon. Och trodde aldrig jag skulle träffa någon ja, som honom och så. Så ja, okej och sådär. Och då lät det väldigt bra.
Ett tag senare säger Emma att det är slut med pojkvännen.
Hon nämnde ju ingenting om honom till mig. Förutom att de hade träffats då och hon var kär och sen att de gjorde slut. Så vi pratade och mest om allt annat.
Emma lämnar pojkvännen våren 2018. Men på sommaren börjar de träffas igen. Men det här får inte Sofie veta.
När man såg ju skador och jag frågade henne, men vad har hänt? Har du slått ut handen? Har du slått upp? Ja, det var så halt ute. Jag var ute och det var så halt. Jag ramlade på spårvagnen på trappan. Var en gång och sa en annan gång när jag var ute. Plötsligt kom en kille bara fram och slog mig i ansiktet. Det var en annan grej, sak hon berättade. Med mig kanske, då blev det en annan slags kontakt. Hon kanske kunde lämna, alltså få en paus kanske från det hemska och prata med någon som inte är så att, för vi, alltså jag har ju förstått nu i efterhand när man får alla, alltså hela det här tidsspannet och allt framför sig. Alltså det är ju, jag har väl typ pratat med henne när hon har haft de här skadorna. Alltså det är jätte, alltså jag, ja, det var total chock. Jag faktiskt säga. Och sen känner man så dum efterhand för man har ju sett skadorna. Och så har man inte ifrågasatt mer.
Början av augusti 2018. Emma håller upp en skylt med sitt personnummer på framför kameran. Hon är på sjukhuset. Hennes ansikte är sönderslaget. Dagen innan har hon blivit skallad och misshandlad av sin pojkvän på en buss. En ung kvinna ser allt och ingriper. I journalen står det. Blev misshandlad av sin pojkvän. Hände igår kväll klockan 22. Misshandel på olika platser.
Ja. Hon ringde till mig när hon fortfarande var på sjukhuset den gången. Och ja. Och då så sa hon väl att hon ville inte anmäla, men att hennes pappa hade gjort det. Men att hon ville inte det. Eftersom att hon fortfarande ville vara med han. Men ja. Och då så vet jag, jag sa till henne någonting att han kommer ju slå ihjäl dig. Han kommer döda dig liksom. Alltså hon skyddade alltid mig. Alltså hon var väldigt nästan överbeskyddande när vi var ute liksom. Och så alltid till att jag var säker. Och så för mig, alltså som person, att Emma var som person, så var hon väldigt stark. Hon var den starkaste människan jag kände. Liksom hennes, alltså styrkan och att hon just är så omtänksam eller så, hon tog alltid hand om mig liksom. Och det, så när allt det här liksom kom upp, så det var det jag sa till henne i telefon, kommer jag ihåg nu. Efter incidenten på bussen och hon var på sjukhuset och ringde till mig. Så sa jag till henne liksom att du är den starkaste människan jag vet. Jag bara, vad är det som har hänt? Vad är det som händer? Och då så sa hon att ja, jag vet det nu, men jag är inte det längre. Han har förstört mig. Jag tror att han har slagit mig så många gånger i huvudet att jag inte riktigt fattar vad jag håller på med. Så det var... Ja, hon var inte samma människa längre. Det var hon inte.
Kvinnan på bussen anmäler allt till polisen som startar en utredning. Men när videobevis ska inhämtas från bussbolaget så skriver man fel datum. När felet upptäcks är filmen redan raderad. Ärendet läggs ner. Tio dagar senare, augusti 2018. Göteborg är fullt av regnbågsflaggor som vajar i vinden. Det är Europride. I sex dagar är budskapet kärlek och lika rättigheter för alla. Det är strax under 20 grader i luften och solen skiner över Kungstorget. Jenny går runt bland de vita utställningstälten.
Och då hade polisen ett tält där det stod... att känner du någon som lever med våld eller liksom våld i nära relation. Och så hade de lite information om sånt. Så gick jag runt där och kollade. Och då kom det fram en polis och så pratade med mig. Och så frågade hon om jag kände någon som levde på det sättet. Och jag sa att ja, min kusin. Sen så sa hon att om du följer med honom här så inne i bussen där så kan han ta upp en anmälan. Alltså någonstans så kände väl jag lite, alltså Emma var ju väldigt mycket sån att hon skrev ofta eller sa ofta liksom att han kommer bli min död. Han kommer döda mig någon dag. Och så kände jag bara sådär, men vad kan jag göra för att rädda henne liksom? Det var det man gick och tänkte på hela tiden nästan. Vad kan jag göra för att rädda henne? Så kände jag lite sådär att okej, jag anmäler. Hon kanske slutar att prata med mig, hon kanske blir jättearg på mig. Men den risken får jag ta då, tänkte jag. Och då så gjorde jag en anmälan. Men jag sa att jag har väldigt mycket bevis i min telefon som hon har skickat till mig. Och det var den, vad jag förstår, den tredje anmälan som kom in.
Första polisanmälan mot pojkvännen görs efter misshandeln på bussen år 2018. Efteråt går även en nära anhörig till en polisstation och berättar om våldet Emma utsätts för. Och 10 dagar senare anmälde alltså även Jenny.
Och så ringde jag till henne direkt efter och så sa att jag hade gjort det. Och hon sa att det är väldigt viktigt att han får inte veta det. För jag vet inte vad han kommer göra. Ja. Men hon förstod mig i alla fall.
I anmälan som skrivs där på torget berättar Jenny att det är Emmas pojkvän som under lång tid har utsatt henne för våld och kränkningar. Hon berättar bland annat vad han heter i förnamn och var han bor. Hon berättar om bevisen hon har i sin telefon.
Så då så sa jag även till dem att ja, de är just nu i hennes lägenhet i Kortedala. Och i min värld så trodde jag i alla fall att de letade efter han liksom. Jag tror inte de ens åkte dit och kollade faktiskt.
Det är semestertider hos polisen när Jenny tar steget och berättar om det våld som Emma utsätts för. Det handlar om grovt våld som pågått under lång tid. Jenny gör det hon ska göra och som polisen uppmanar henne till. Hon anmäler. Men semestertider innebär färre personal för polisen. Jennys anmälan blir liggandes i den så kallade sommarbalansen. Först 2 veckor senare utses en handläggare som ska arbeta med anmälan. Men då är det redan för sent.
Det är den 2 september, en fin varm dag minns jag. Vi hade inte ens hunnit få våra patrullindelningar innan det här larmet kom ut då, i Gårdsten.
Den 2 september 2018 har polisen Adam precis gått på sitt pass på stationen i Gårdsten. Han sitter i fikarummet när radion plötsligt larmar.
De säger att det är en kvinna som har anträffats av en granne, eller att det var en granne som ringde in att en kvinna ligger väldigt skadad, alternativt avliden, i en bostad i Gårdsten. Jag tar min kollega Peyman, som också är lite tidigare där på morgonen. Vi tar en nyckel bara till en polisbil och springer ner till polisgaraget då, där vi har alla våra fordon. Hoppar in i en bil och så kör vi trängande då mot Gårdsten.
Bredvid i bilen sitter kollegan Peyman.
Så vi åker ganska så direkt till den här adressen, jag och min kollega, och tar oss in i trapphuset. Jag tror att det var en trappa upp, så möter en kvinna oss. Hon bor inte i den aktuella lägenheten, utan hon har varit där inne, hon bor granne, och pekar mot en dörr och säger, påkallar våran liksom uppmärksamhet, att det är där inne det har hänt någonting.
Så jag tar i handtaget där och märker att dörren är olåst. Ropar polis in i lägenheten, och så dyker det upp en man då med en telefon i handen. Vi kommenderar ut honom i trapphuset och säkrar honom med handfängsel omedelbart. Och sen så går min kollega Peyman då in i lägenheten.
Vad jag minns så ser jag inga andra individer direkt när jag kommer in i hallen, utan man jobbar sig bit för bit in i bostaden och kollar dörr efter dörr. Och när jag svänger in i det som är köket, så ser jag att det finns ytterligare en dörr till vänster. Och när jag kikar in där så anträffas ju då den här målsägande på golvet.
Han säger till mig att han har anträffat en kvinna som ligger, som han uppfattade då, avliden på golvet i badrummet i den här lägenheten. Så vi byter lite snabbt och så gör jag en bedömning också. Men jag gör också bedömningen då att hon är avliden. Och kort därpå då, när jag backar ut igen från den här lägenheten. Ja, innan jag backar ut förresten så tar jag en titt i ett av rummen där, och det är väldigt mycket blod på golven och på väggarna. Men vi ska ju inte göra någon undersökning där, utan jag och Peyman backar ut. Och kort därpå så kommer nästa patrull då, och de har med sig ambulanssjukvårdare, 4 stycken, som snabbt springer in då också och ska göra en bedömning. Men jag upplever att de väldigt snabbt avbryter några som helst försök att återuppliva den här kvinnan.
En kvinna hittades död i Angered i Göteborgs trakten tidigt på söndagsmorgonen. Kvinnan hittades i en lägenhet, och det var när polisen åkte ut på ett larm om en misshandel.
Och ytterligare ett misstänkt mord har begåtts i natt. En kvinna hittades död i en lägenhet i morse i Gårdsten.
Strax efter klockan 7 på söndagsmorgonen. Och när de alltså kom fram till lägenheten som ligger i Angered, så hittade de...
Jenny Vidén är presstalesperson på polisen.
Och strax efter klockan 7 i morse så fick vi larm till en bostad i Gårdsten. Och då fick vi uppgifter om att det eventuellt fanns en skadad kvinna där. Och på plats i bostaden så anträffas en avliden kvinna.
Och finns det någon misstänkt?
Det var en man som befann sig på platsen, och han är nu gripen då, misstänkt för mord alternativt dråp. Inga övriga uppgifter att lämna ute.
P4 Göteborg, Sveriges Radio.
Som polis så tänker man väl främst på, ja, men vi ska utreda det här brottet. Hur kan vi göra det på bästa sätt? Vi måste tänka stort. Lägenheten ska spårsäkras av kriminaltekniker. Förhör ska hållas. Grannarna ska förhöras också. Dörrknackning. Det finns väldigt mycket som man ska göra. Man måste tänka brett. Som privatperson så är det klart att jag tycker att det är hemskt. Och det är klart att man ibland har tänkt på den här kvinnan i efterhand. Har hon barn? Vad har hon för liv? Vilka lämnar hon efter sig? Just den här dagen, om det nu är den 2 september, var något jag reagerade på när jag kom in sen på polishuset och skulle avrapportera. Så hade vi ju 3 andra mord i Göteborg med brott i nära relation. Och det var ju den här pappan då som dränkte sina 2 barn och ströp sin fru. Men det reagerade jag på liksom, ja, fyra dödsoffer på en och samma dag i Göteborg. Ja, men det är konstigt och en mörk dag för Göteborg och Sverige.
Jag ser inte att det är mer befogat att man slår en främmande människa, men ja, det är, oavsett vilken typ av relation man har, det känns ändå, för mig känns det mer hemskt när man gör det mot någon som man säger att man tycker om, exempelvis lever ihop med. Det är min uppfattning, min personliga uppfattning. En människas liv släcktes. Det finns nog ingenting värre i sig för personen i fråga, för anhöriga, för vänner.
Jag skrek rakt ut. Jag bara skrek. Jag hade väl sovit. Vi sov väldigt länge, jag och sonen. Och min mamma ringde och så sa att det hade hänt en sak. Och jag bara, gud, är det pappa liksom? Vad har hänt med pappa? Eller är det Jessica? Eller liksom min syster då? Eller sådär. Jag bara, vem bad? Och var det Emma? Och jag bara, nej. Jag bara, sluta nu. Liksom, lite så. Och hon bara, nej, Emma finns inte mer. Och då, ja, då tappade jag allt. Då gick hjärtat sönder alltså. Det är nog den värsta dagen i mitt liv hittills. Så, och det var ju strax efter det som jag ringde till Sofie då.
Vi gick på längs vattnet i Sannegården. Det var en jättefin dag. Jag gick med min familj och min sambo, barnen och så. Och så ringer du. Och så sa du, ja, så sa Jenny, ja, han har slått ihjäl.
Ja,
han har dödat henne. Han har slått ihjäl henne. Jag bara, va? Vem är det? Så? Eller vad pratar du? Alltså jag kopplade ingenting. Jag kopplade först inte ens att det var du. Sen visste jag inte vad du pratade om. Och sen sjönk det in. Och då var, nej, det var så här, jag totalt, ja, jag vet inte vad jag gjorde faktiskt. Jag skrek eller grät eller någonting. Och så kom min sambo och var hämt. Och det är Emma, hon, Emma är död. Emma är död liksom.
Emma Ticka hittas ihjälslagen i pojkvännens badrum den 2 september 2018. Våldet har varit brutalt och Emma har över 100 skador på sin kropp. Och det ska visa sig att allt hände kvällen då Emma bestämt sig för att lämna honom en gång för alla. Kvällen då hon bestämt sig för att gå till hans lägenhet en sista gång.
Ja, hon hade ju ringt till en kompis som hon umgicks med mycket vid den tiden. Och frågade om hon skulle följa med, för hon skulle hem till honom och hämta alla sina saker. Det var jobbnycklar, hon hade precis fått ett nytt jobb som arbetsledare eller någonting för städ på någon skola. Och hon kände sig väl liksom redo att nej, men nu. Så hon ville liksom ta tillbaka sitt liv. Det som hon visste att hon var värd liksom. Och då skulle hon dit och hämta sina saker. Men hennes kompis sa att nej, han hatar mig. Jag kan inte följa med dit. Han kommer slå ihjäl oss båda två. Det var vad hon sa. Hon sa att jag går inte dit. Jag vill inte att du går dit. Nej, men jag måste hämta mina saker liksom. Så hon gick dit. Och där har ju han, när han kom hem eller om han var hemma redan, han har attackerat henne där. Så hon kom liksom aldrig därifrån. Ja, alltså hon var ju en väldigt godhjärtad människa. Alltså väldigt, ja men alltså, hon gav så mycket kärlek till alla. Hon var en väldigt kärleksfull person. Alltså för hon var ju som min syster. Någon hade ju tagit min syster ifrån mig. Och det kändes. Det kan jag säga. Hon Och vara älskad av alla.
Tänk, alltså man blir ju... Alltså man går ju sönder. Alltså det är fruktansvärt. Hon har fått gå igenom och sen att det här... Att det kan hända henne.
Vännen Sofie förstår inte varför polisen inte ingrep efter Jennys anmälan.
Alltså det känns som det, man vågar inte ta tag i problemet riktigt. Att hon, bara för att hon inte anmäler själv. Det får inte ta så lång tid. Det måste ju vara en akut, det måste ju hända nu.
Jag tyckte många gånger att det här hade kunnat förhindras om man bara hade gjort rätt från början.
Åklagaren Lotta Nilsen var den som kom att bli ansvarig för mordutredningen kring Emma. Hon är idag också kritisk till hur Emmas ärenden sköttes.
Det är ett ärende som jag aldrig kommer glömma. Dels för att det var så otroligt brutalt. Och det är som en pojke som har mist sin mamma också. Det är inte att fördöma. Jättetragiskt. Och föräldrar givetvis som har mist sitt barn. Så nej, det var tragiskt.
Det är Lotta Nilsen som ska utreda mordet på Emma Ticka. 2 veckor tidigare var det samtidigt hon som fick Jennys anmälan på sitt bord. Den som gjordes på Europride. Och hon inser nu att det handlar om samma kvinna.
Men jag kunde ju lägga ihop ett och ett att det här kanske är samma person. Mm. Undrar om det är samma ärende. Och det visade sig att det var det ju. Det var det första som slog mig när jag fick det här att det var... Ja. Det är oerhört tragiskt att inte han började jobba med ärendet förrän det här skedde.
Redan när Jennys anmälan kom in skickade hon omgående instruktioner till polisen om att utreda brotten mot Emma Ticka. Men utredningen blev liggande.
Hennes kusin anmälde, hon gjorde det hon skulle göra och vi tog hand om det. Det var för sent däremot. Mm. Och det är det som är det tragiska. Och det går ju aldrig riktigt att förutse. När kommer ett ärende bli skarpt, om man säger så? Mm. När kommer de här olaga hoten verkligen bli verklighet? Eller kommer de bli det? Vi kan ju inte titta i en kristallkrona och veta. Och vi kan inte alltid vara där att förebygga alla ärenden. De resurserna finns faktiskt inte. Det är svåra överväganden att göra hela tiden.
Utredningen hade samtidigt inte behövt bli liggande. För när Jennys anmälan från Pride hamnade på Lotta Nilsens bord så hade det redan gjorts en avgörande miss. För trots att Jenny angett både mannens namn och var han bodde så hade inte polisen tagit reda på vem han var. Hade man fyllt i det så hade polisens och åklagarens varningslampor börjat blinka direkt. Och man hade då sett att mannen hade en våldshistorik.
Och då hade man också fått reda på att han var tidigare faktiskt åtalad för en misshandel mot en helt annan person. Och då hade man kanske fått ut en tankeställare att ja, men den här personen behöver vi nog plocka in, hämta honom och kanske få honom anhållen. Så att man kan i lugn och ro arbeta med målsägaren, de som inte vill medverka, utreda, säkra bevisning och ha dem inlåst helt enkelt. Men som sagt, det är lätt att ha efterklok.
Det är fruktansvärt. Någonting mer kan jag inte säga om det. Utan det är fruktansvärt att det får hända och att det sker.
Marianne Karstorp igen, tidigare chef på polisens sektion för våld i nära relation.
Om det är ett ärende som vi har och inte hunnit påbörja arbeta med och där brottsoffret dör till följd av brottsutövarens våld, så är det fasansfullt. Det är det värsta som kan hända.
Det var semestertider när Jenny gjorde sin anmälan där på Europride. Färre poliser på plats och ingen som kunde arbeta med den.
Så ärendet kom in under den tiden och låg då i vad vi då kallade sommarbalans, ett olyckligt val av namn. Men det innebar att så fort vi får fler medarbetare efter sin semester så ska det utredas omgående. Och det var vad som skedde. Det låg utan handläggning under 2 veckor. Den 31 augusti lägger vi en handläggare på det som försöker komma i kontakt med Emma och dagen därefter mördas hon. Det går inte att beskriva mer än att det är fasansfullt att inte vi har då hunnit göra de åtgärder som vi borde ha gjort på grund av att vi inte har varit tillräckligt många, på grund av att ärendeinflödet är för högt. Så det är fasansfullt, det är fruktansvärt när man upplever den maktlösheten att vi inte har kunnat påbörja på grund av att det har varit en resursfråga.
Efter Emmas död gör polisen en egen utredning som visar flera brister i deras arbete.
Polisens tillsynsenhet konstaterar att polisen har brustit i hanteringen av ärendena och att kvinnan mördades innan brottsutredningen hann komma igång.
Polisens tillsynsenhet som granskat hur fallet sköttes är kritisk. Bland annat blev anmälan liggande orörd efter att Emma misshandlats av sin pojkvän på en buss. Från bussbolaget begärdes övervakningsfilmen ut, men från fel datum. När misstaget upptäcktes fanns inte rätt film längre tillgänglig.
Pojkvännen var möjlig att identifiera redan efter bussmisshandeln. Trots det så lades utredningen ner. Och Jennys anmälan på Europride borde ha lett till fler åtgärder direkt. Dessutom saknades samordning. När utredarna på brott i nära relation får in Jennys anmälan så känner de inte ens till att det finns en ytterligare anmälan om misshandeln på bussen några veckor tidigare. För den anmälan, den handläggs av någon anledning ute på ett av polisens lokalpolisområden. Dessutom slås det fast att den sista anmälan blev liggandes och inte utreddes enligt de skyndsamhetskrav som finns för brott i nära relationer. Polisen kunde alltså ha gjort mer. Det hade varit möjligt även om målsägare inte deltog, står det i utredningen.
Givetvis är det en sån tanke att det är på grund av att inte vi hade tillräckligt många mycket resurser vid det här tillfället som inte vi kunde hantera. För det här är ett sånt ärende som vi absolut skulle hanterat omedelbart. Det är självklart att det, vi pratar om det när det händer och vad ska vi göra för att undvika att det händer igen. För ett sånt här ärende måste hanteras omgående.
Men det fanns också andra som kunde ingripit men inte gjorde det.
Det fanns potential att kunna stoppa det. Vi har ju vittnen som dessutom har hört henne skrika som kanske inte ringer polisen. Där har vi mycket att arbeta på, att få vittnen att verkligen prata eller ringa polisen när man hör någonting i god tid.
Alltså, de har dragit för gardinerna nu när jag knackar.
Var det inte det innan eller?
Nej, jag tror inte det.
Skulle ni kunna promenera bort ut så länge?
Att ingen gör något. Alltså det är så hemskt. Att ingen gör någonting. Alltså det... Nej. Alltså man blir så arg. Man blir så förbannad. Alltså jag... Nej. Nej, det är ont faktiskt. Att hon skriker för sitt liv och ingen kommer.
En granne vittnar om att han hört Emma skrika för sitt liv den där kvällen. Under flera timmar skrek hon enligt det vittnesmål som han lämnar till polisen i ett förhör.
Jag hörde en smäll och en kvinna som skriker aj, 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 väldigt högt. Det var så högt så jag trodde det kom från min lägenhet.
Skriken fortsatte i 2 timmar enligt grannen.
Efter smällen så hör jag henne skrika och det blir sen lugnt. Sen en smäll till och då börjar hon skrika igen och så fortsätter det att hålla på. Och däremellan så hörde jag en manlig röst som skrek tillbaka. Hennes skrik var högt, väldigt högt. Som att hon for väldigt illa. Som att hon var rädd och att hon hade ont. Hon grät också under tiden som hon skrek.
Grannen ringde en anhörig och bad om råd. Ring polisen, sa den anhörige. Men det gjorde inte grannen.
Jag var osäker på var ljudet kom ifrån. Jag visste inte om att jag hade mandat för att göra det. Men sen när polisen var på plats så har jag fått reda på att jag skulle ha ringt. Jag hade ingen aning om att man skulle ringa så fort man hör minsta lilla. Och jag kände lite skuld för att jag inte ringde. I början var det kanske 5 minuter emellan. Sen i slutet så blev det kanske 10 minuter emellan. Jag stängde köksdörren och det var då jag slutade höra.
Polisen Adam var först på plats morgonen efter.
Jag tycker att det är fruktansvärt. Nu kan jag bara spekulera, men säg att de hade ringt då tidigare så kanske vi hade kunnat förhindra det här. Och Emma hade varit vid liv. Nej, men till alla de som lyssnar på den här podden, om ni hör någonting, ring hellre en gång för mycket än att inte höra av er. Polisen blir inte sura, utan det är vårt jobb att utreda och vi vill hjälpa alla. Det är väl det viktigaste budskapet som jag kan ge.
Och det är andra våningen då. Jag ska trycka in lite längre där.
Vi knackar på oss grannarna. Ingen öppnar. Lägger lappar i brevlådor och försöker ringa. Men vi får aldrig prata med dem som hörde. Om varför de inte ringde polisen.
Ja, man hade ju velat ändå prata med grannen som hörde skriken och alla dunsar och smällar kvällen innan. Och ändå reflekterade över om hen borde ringt polisen.
För han har ändå lyssnat på Emma skrika i flera timmar och det är aj liksom.
Ja, han har ju hört henne i 2 timmar liksom. Och jag tänker också att man så här nu nästan 5 år senare, att hur tänker han på det idag? Alltså har det förändrats? Hen uppgav ju i förhören att man ändå funderade på att ringa, om man borde ringa.
Han blev ju uppmanad att ringa till och med.
Ja, han kontaktade ju en släkting på telefon som sa att borde ringa liksom. Och att i efterhand då kände lite skuld över att man inte hade ringt. Det undrar man ju idag. Liksom, hur känner man för det? Mm. Det är klart att ansvaret ligger på gärningsmannen, men man kommer ju inte ifrån att om man under flera timmar hör en person misshandlas och man inte ringer polisen och den personen senare dör. Det är klart att Emma hade kunnat dö ändå, att hon inte hade kommit under sjukvård i tid liksom och sådär. Men det hade ju i alla fall ökat oddsen för henne.
Plötsligt ringer en person upp oss.
Göteborgsposten, Madeleine.
Det är grannen som slutligen ringde till polisen morgonen efter mordet. Ex-pojkvännen knackade då på hos henne och försökte dra en historia om att 4 killar varit där och misshandlat Emma. Han säger att Emma inte mår så bra och ber grannen kolla till henne. Då är Emma redan död.
Jag och min kollega Mikael, vi håller på att göra en dokumentär om Emma. Jag förstår absolut. Jag förstår absolut.
Vad sa hon?
Nej, hon ville absolut inte vara med, för de bor kvar och måste tänka på det och om han kommer ut. Och att hon inte kände Emma. Men hon ville inte prata om den morgonen heller, liksom, för att ja, de bor kvar. Liksom.
Ja, men är det lite rädsla då? Eller?
Ja, verkligen.
Mm. Emma var den första som gick fram, till exempel om man åkte spårvagn sen på kvällen, om det var en ensam tjej som satt och någon killgäng gick fram till henne och så. Alltså, hon var den första som gick fram och hjälpte den tjejen och bad dem lämna henne i fred och allting. Så det var ju alltså hjärtskärande att höra detta, att ingen gjorde det tillbaka. Hon hade varit den första som hade gått in och sagt till och ingripit. Att ingen gör, alltså det, som besvikelse. Fruktansvärt. Hon hade ringt på. Hon hade gjort någonting. Det har hon gjort tidigare när man varit ute. Hon har ställt upp för kvinnor. Hon har stoppat saker när killar har gett sig på. Alltså, nej. Och så får hon inte det tillbaka. Så att, nej. Nej, man blir arg.
Ja, men alltså min spontana tanke till samhället är väl att var inte en fegis. Alltså som Emma till exempel, hon ställde upp alltid. Hon hade gått emellan oavsett om hon kände det eller inte liksom. Och hon fick inget av det tillbaka. Men folk är så fega i det här samhället att var inte det. Gå ut och rädda liv istället. Var en hjälte. Det är väl bättre att vara en hjälte än en fegis. Kanske jag är hård, men jag vet inte. Det är så jag känner. Var inte en fegis. Mm. För man är inte tyst när man hör att någon kämpar för sitt liv. Så enkelt är det.
Emmas ex-pojkvän döms till 18 års fängelse och utvisning för mordet på Emma. Dessutom döms han för de brott som bland annat Jenny anmälde innan hennes död. Åklagare Lotta Nilsen igen.
Jag är ändå stolt att jag fick honom dömd för de brotten som hon ändå signalerade under den tiden hon levde. Hon signalerar ju att han hotar henne, att han kommer döda mig när som helst och han slår mig. Och även fast inte hon fick någon upprättelse där och då, så har hon fått det ändå, tycker jag, eller så gott vi har kunnat i alla fall.
Den 28 september 2018 begravs Emma Ticka på Kvibergs kyrkogård, några stenkast från kvarteren som hon själv sprang runt i som barn.
Den var jättefin. Det var mycket, kyrkan var ju full, alla fick inte plats. Jättefin musik och det var en blandning av svenska och finska och det var, hennes son hade ju fått bestämma en låt, var Bob Marley tror jag det var för mig. Ja. Nej. Men jättefin. Och så minns henne som en väldigt levnadsglad, livfull person. Alltså bra mamma som gjorde allt hon kunde med det hon hade för sin son som var hennes värld liksom. Ja, som har mycket, mycket, mycket kvar att ge.
Om hon hade fått leva, vad tror ni hon hade gjort idag? Jag tror att hon hade jobbat där på skolan som arbetsledare. Ja, levt med sitt barn liksom. Jag tror att hon hade uppskattat livet ännu mer än vad hon gjorde innan. Alltså hon var ju så levnadsglad. Och hon älskade ju livet. Och jag tror att hon skulle nog ha älskat det ännu mer. Om hon hade klarat sig ur det. Det tror jag. Hon hade varit världens lyckligaste människa liksom som har klarat sig undan.
Och bott i Majorna. Ja, hon har alltid velat bo i Majorna. Oh. Oh. Hon hade ju aldrig tråkigt.
Nej, det hade hon faktiskt inte. Hon älskade att leva. Ja, hon hade inte tråkigt med henne. Det gick inte att ha tråkigt ihop med henne.
På Göteborgs gator rör sig idag människorna som korsade hennes väg. Stans utsatta som hon alltid stannade för att hälsa på. Radiobilarna med poliserna vars arbetsplatser hon städade. Och alla andra som fått uppleva Emma Tickas glädje och skratt.
Man tänker mycket på att hon liksom var, hon var ju på väg. Alltså hon pratade ju med sin tjejkompis dagen innan och de skulle åka dit och hon skulle hämta sina grejer och hon hade insett att hon förtjänade mer och inte behövde leva så här. Och det är ju det blir ju en påminnelse om alla kvinnor som till slut faktiskt försöker slå sig fria och bryta loss liksom. Och men som med Annie också, att hon var färdig, det var över nu och att nu skulle man börja leva på riktigt och ett sånt liv som man förtjänade och ett sånt liv som man ville ha, men de hinner inte.
Du har lyssnat på femte avsnittet av Hennes namn var, av Göteborgspostens Mikael Verdicchio och Madeleine Gartheus. I kommande avsnitt.
Men vi försöker i alla fall att påminna hela tiden om hur fantastisk Annie är och hur mycket hon älskade henne och hur mycket hon betyder för henne och sådär, för att hon alltid ska ha det med sig.
Det sista jag sa till henne 3 dagar innan hon dog var att jag älskade henne.
De stänger nu, vi måste gå hem. Jo, det är stängt. Jo, alla ska gå hem.
Jag heter Gunnar Strömmer. Jag är justitieminister.
Alla de här dödade kvinnorna ska få ett ansikte och en röst.
Och jag önskar verkligen att ni sätter ner foten.
Vill du veta vad du kan göra i kampen mot mäns våld mot kvinnor? Gå in på gp.se/hennesnamnvar. Nyhetsklippen du hörde var från TV4, Aftonbladet och Expressen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.